Kapitel 12. Hornsökarens ed. Medan snögåsen med surrade segel gled in mot Iljens långa stenpirar stod Perrin bak vid akten och tittade ut över vassmarkerna som nästan omslöt den stora hamnen. Överallt vadade långbenta fåglar omkring. Han kände igen de små vita tranorna och anade att de större blå var släkt med dem. Men många av de tofsprydda fåglarna, röda eller rosa färgade, vissa med platta breda näbbar, kände han inte alls till. Ett dussin olika sorters måsar dök och svävade över själva hamnen, och en svartfågel med lång vass näbb flög strax över vattenytan och plöjde en fåra i vattnet med sin öppna näbb. Ute i hamnbassängen ankrade fartyg som var 3 eller 4 gånger så långa som snögåsen, i väntan på att det skulle bli deras tur vid kajen eller att tidvattnet skulle stiga så att de kunde segla ut förbi den långa vågbrytaren. Längs vassbankarna och i kanalerna som slingrade sig genom dem låg små fiskebåtar, var och en med 2 eller 3 män. På ömse sidor av båtarna släpade nät från långa, utstickande störar. Den starkt saltdoftande vinden förmådde inte mildra hettan nämnvärt. Solen hade redan nått mer än halvvägs ner mot horisonten, men ändå kändes det som om det var mitt på dagen. Luften kändes blöt. Något bättre ord kunde han inte komma på. Blöt. Perrins näsborrare drog in lukten av nyfångad fisk från båtarna, gammal fisk och dy från kärret och den sura stanken från ett stort garveri som låg på en trädlös ö ute bland vassruggarna. Kapten Adara muttrade tyst någonting bakom honom och snögåsens kurs ändrades en aning. Männen vid årorna rörde sig på nakna fötter försiktigt, som om de inte ville ge minsta ljud ifrån sig. Perrin ägnade dem knappt en blick. Istället kikade han bort mot garveriet. Där stod män och skrapade hudar, uppspända på träramar som stod i långa rader. Andra män med långa störar lyfte upp hudar ur stora tråg som var nedsänkta i marken. Ibland travade de skinnen på vagnar och körde iväg dem in i ett långt, lågt hus i utkanten av anläggningen. Ibland åkte skinnen tillbaka ner i trågen tillsammans med en vätska som männen hällde ur stora lerkrus. Förmodligen tillverkade de mer läder här på en enda dag än man gjorde på flera månader i Emon's Wall. Och på en annan ö längre bort såg han ännu ett garveri. Egentligen var han inte speciellt intresserad av vare sig fartyg, fiskebåtar eller garverier. Inte ens fåglarna intresserade honom nämnvärt, även om han undrade vad de ljusröda fiskade efter med sina platta näbbar och tyckte att en del av dem såg ut att vara goda att äta. Men vad som helst var bättre än att behöva bevittna den scen som utspelade sig bakom honom på snögåsens däck. Mot det var yxan vid hans bälte inget skydd. Inte ens en stenmur skulle hjälpa, tänkte han. När Moraine hade upptäckt att Serena, jag tänker inte kalla henne Fail, så får hon säga vad hon vill. Hon är ingen falk. Visste att hon var en HD hade det inte verkat som om hon tyckte att det spelade någon roll. Möjligen hade hon blivit en smula förargad på Perrin för att han inte hade sagt någonting. En smula förargad. Hon sa att jag var dum, men det var också allt. Då. Moraine verkade inte bry sig om att Serene var en hornsökare. Men när hon förstod att flickan trodde att de skulle leda henne till Valeris horn, och när hon förstod att Perrin hade känt till även detta utan att berätta det för henne, Perrin tyckte att Serene varit lite väl meddelsam om detta inför Moraine, kom det en ny kyla i hennes svala blå blick. När hon tittade på Perrin fick det honom att känna sig som om han blivit nedstoppad i en tunna bräddfull med snö mitt i kallaste vintern. Eisedén sa ingenting, men hennes blickar var alldeles för många och alldeles för genomträngande för att han skulle kunna känna sig väl till mods. Han kastade en blick över axeln men återgick hastigt till att studera kusten igen. Serene satt på däck med korslagda ben intill hästarnas repfolla mellan masterna. Knytet och den mörka manteln låg bredvid henne och hennes snäva delade kjol var prydligt ordnad över benen. Hon låtsades studera tornen och hustaken i den annalkande staden. Moraine stod strax framför männen med årorna. Också hon betraktade Ilien, men då och då sköt hon iväg en vass blick mot flickan ur den djupa hettan på sin fina grå yllemantel. Hur står hon ut med att ha den på sig? Själv hade han knäppt upp rocken och snört upp skjortan i halsen. Serene mötte varje blick från Aisedén med ett leende. Men när Moraine vände sig bort igen svalde hon och torkade sig om pannan. Perrin kunde inte låta bli att beundra Serene för att hon lyckades le när Moraine såg på henne. Det var bra mycket mer än han själv förmådde. Han hade aldrig sett Moraine riktigt arg, men nu önskade han nästan att hon skulle vråla och skrika åt honom. Vad som helst skulle vara bättre än de där blickarna. Ljus, inte riktigt vad som helst. Han kanske kunde stå ut med blickarna ändå. Lärn satt ännu en bit närmare fören. Den färgskiftande manteln låg fortfarande i en av sadelväskorna vid hans fötter. Han föreföll vara strängt upptagen av att mönstra klingan på sitt svärd. Men det var tydligt att han var road och han gjorde inte mycket för att dölja det. Ibland såg hans läppar ut att kröka sig till något som nästan liknade ett leende. Perrin var inte säker. Kanske var det bara en skugga. En skugga kunde få en hammare att se ut som om den log. Uppenbarligen trodde var och en av de båda kvinnorna att just hon var upphovet till denna förnöjsamhet och kastade giftiga blickar åt länshåll. Men detta verkade väktaren ta med ro. Ett par dagar tidigare hade Perrin hört hur Moraine med iskall röst frågade Län om han hade någonting att skratta åt. Jag skulle aldrig skratta åt dig, Moraine, så det var hans lugna svar. Men om du verkligen tänker sända mig till Mirel måste jag vänja mig vid att le. Jag har hört att Mirel berättar lustiga historier för sina väktare. Gaydin måste le åt sina vidbundnas kvickheter. Du har ofta gett mig gliringar att skratta åt, inte sant? Kanske vill du att jag ska stanna hos dig när allt kommer omkring? Den blick hon gav honom som svar skulle ha kunnat nagla fast en svagare man vid masten. Men väktaren blinkade inte ens. Vid sidan av län verkade kallt stål, mjukt som tenn. Besättningsmännen var numera tysta som möss när helst Moraine och Serene var uppe på däck samtidigt. Kapten Ardara stod med huvudet på sned och såg ut att lyssna efter någonting som han egentligen inte ville höra. I början av resan hade han ropat ut sina order till manskapet, men nu viskade han bara. Alla visste att Moraine var Aisedé och alla visste att hon var arg. Perrin hade kommit i gräl med Serene och han visste inte vem av dem det var som hade uttalat ordet Aisedé, men nu visste hela besättningen. Förbaskade fruntimmer. Han var inte säker på om det var Moraine eller Serene han menade. Om det är hon som är falken, vem skulle då höken vara? Ska jag behöva dras med två sådana kvinnor? Ljus, nej, hon är inte någon falk och så får det vara nog med den saken. Det enda goda i allt detta var att ingen av besättningsmännen brydde sig om att studera hans ögon särskilt ingående när de hade en ACD att oroa sig över. Loyal syntes inte till någonstans. Ogen stängde in sig nere i sin kvava hytt varje gång Moraine och Serene vistades på däck samtidigt. Han gick igenom sina anteckningar, sa han, och kom bara upp på däck nattetid för att röka pipa. Perrin begrep inte hur han stod ut med hettan. Till och med Moraine och Serene var lättare att fördra än värmen under däck. Han suckade och såg på Ilien. Staden som de närmade sig var jättelik. Lika stor som Carhain eller Camlin. De enda storstäder han hade sett. Den reste sig ur ett jättelikt kärrområde som bredde ut sig miltals omkring, likt en slätt täckt med vajande gräs. Inga murar omgärdade Ilien och staden såg ut att bestå av idel torn och palats. Alla hus var byggda i ljussten, bortsett från några som föreföll att vara klädda med vit puts. Men stenens färg kunde skifta i vitt, grått, rött eller till och med grönt. Solen fick takteglen att gnistra i 100 olika nyanser. Längs de långa kajerna låg massor av fartyg. De flesta så stora att snögåsen verkade ynklig i jämförelse. Och överallt fanns hamnarbetare som lastade och lossade skeppen. I bortre änden av staden låg skeppsvarven med stora fartyg i alla stadier av tillblivelse. Från skelett med revben av trä till sådana som nästan var färdiga att glida ned i hamnen. Ilien var kanske tillräckligt stort för att hålla vargarna borta. Kärren var i varje fall inte några jaktmarker för dem. Snögåsen hade seglat ifrån vargarna som hade följt efter honom från bergen. Han sträckte försiktigt ut sitt medvetande efter dem nu och kände ingenting. Det gav honom en känsla av tomhet, vilket var märkligt med tanke på att det var precis vad han ville känna. Sen den där första natten hade hans drömmar varit hans egna, de flesta i varje fall. Moraine hade frågat ut honom om dem på sitt kyliga sätt och han hade berättat. Två gånger hade han åter hamnat i vargdrömmarnas märkliga värld och båda gångerna hade språng dykt upp. Vargen hade kört bort honom, sagt att han ännu var för ung, för ny. Vad Moraine fick ut av det hade han ingen aning om. Till honom sa hon bara att han gjorde bäst i att vara försiktig. Det passar mig bra, brummade han nu. Han hade nästan börjat vänja sig vid att språng var död och ändå inte död, åtminstone i vargdrömmarna. Bakom sig hörde han hur kapten Ardarra skrapade med stövlarna mot däck och muttrade någonting, uppenbarligen förskräckt över att någon hade talat högt. Besättningsmännen kastade i land förtöjningslinorna och hamnarbetarna gjorde fast dem vid stenpollare som kantade kajen. Under tiden satte sig den småväxte kaptenen i rörelse och viskade ivrigt till sin besättning. Bommarna var riggade och redo att lyfta över hästarna till kajen nästan samtidigt som landgången lades på plats. Läns svarta stridshingst sparkade omkring sig så att den bom som lyfte honom nästan brast, och Loyals väldiga häst krävde två bommar. En ära, viskade Ardarra med en bugning till Moraine när hon gick ut på den breda plankan mellan skeppet och kajen. Det är mig en ära att ha kunnat vara till er tjänst, Eishede. Hon klev i land utan att se på honom. Hennes ansikte var dolt i den djupa kåpan. Loyal dök inte upp förrän resten av sällskapet redan stod på kajen med hästar och allt. Ogien kom klampande upp för landgången och försökte dra på sig sin långa rock samtidigt som han bar på de stora sadelväskorna och sin randiga hoprullade filt och hade manteln hängande över armen. Jag visste inte att vi var framme, mullrade han anfodd. Jag höll just på att läsa igenom mina... En blick på Moraine fick honom att svälja resten av meningen. Hon föreföll vara strängt upptagen med att se på medan Lan salade på Aldrabe. Men Ogien klippte med öronen som en ängslig katt. Hans anteckningar, tänkte Perrin. Endera dagen måste jag läsa vad han skriver om allt det här. Någonting kittlade honom i nacken, och han hoppade till innan han insåg att en ren doft av örter hade trängt in genom hamnens lukt av kryddor, kära och smuts. Serene vickade på fingrarna och tittade roat på dem. Om jag bara behöver peta på dig för att skrämma dig så, bondpojke, så undrar jag hur högt du skulle hoppa om jag... Han började bli lite trött på att vara föremål för eftertänksamma blickar från de där sneda, mörka ögonen. Hon är kanske söt, Men hon tittar på mig på samma sätt som jag skulle titta på ett verktyg jag aldrig sett förut. För att försöka lista ut hur det är gjort och vad man använder det till. Serena, Moraines röst var sval men behärskad. Jag heter Fail, sa Serena bestämt. Och för en kort stund fick den kraftiga näsan henne faktiskt att se ut som en falk. Serena, sa Moraine orubbligt. Det är dags för våra vägar att skiljas åt. Ditt sökande blir både mer framgångsrikt och tryggare än någon annanstans. Det tror jag inte, sa Serena, precis lika orubbligt. En hornsökare måste söka det spår hon ser. Och det spår som ni fyra lämnar efter er skulle ingen sökare vilja missa. Och jag heter Fail. Hon förstörde intrycket en smula genom att svälja. Men när hon mötte Moraines blick var det utan att blinka. Är du säker på det? Sa Moraine mjukt. Är du säker på att du inte kommer att ångra dig? Falk. Jag ångrar mig inte. Vare sig du eller din väktare med stenansiktet kan göra någonting för att hindra mig. Serene tvekade och tillade långsamt som om hon beslutat sig för att vara fullständigt uppriktig. Åtminstone kommer ni inte att göra någonting som kan hindra mig. Jag känner till en del av mig, Shadir, så jag vet att det finns vissa saker ni aldrig gör, vad än sagorna säger. Och jag tror inte att stenansiktet skulle göra vad han måste för att få mig att ge vika. Är du tillräckligt säker på det för att vilja ta risken? Lan talade stillsamt och utan att ändra en min, men Serene svalde igen. Du behöver inte hota henne, Lan, sa Perrin. Han blev själv förvånad när han insåg hur ilsket han blängde på väktaren. Moraine tystade både honom och väktaren med en blick. Så du tror att du vet sånt som en Aes Sedai aldrig gör, sa hon, med ännu lenare rösten förut. Hon log, men det var inget behagligt leende. Om du vill följa med oss är detta vad du måste göra. Lan blinkade nästan till av förvåning. De två kvinnorna stirrade på varandra som en falk och en mus. Men nu var det inte Serene som var falken. Du ska svära vid din hornsökar ed att du ska lyda mig. Att du ska lyssna på vad jag säger och att du inte lämnar oss. När du väl har fått veta mer än du borde om vårt ärende tänker jag inte låta dig komma i orätta händer. Vet detta, flicka. Och vet att det är sanningen. Du måste svära på att handla som om du är en av oss och att du inte kommer att göra någonting som kan sätta den sak vi tjänar på spel. Du får inte ställa några frågor om vart vi är på väg eller varför, utan måste vara nöjd med det som jag väljer att berätta för dig. Allt detta måste du svära på, annars stannar du här i Ilien. Och då kommer du att bli kvar här i kärret tills jag kommer och löser dina band. Om du så tar resten av ditt liv, det svär jag. Serene såg sig besvärat omkring och betraktade sedan Moraine ur ena ögonvrån. Jag får följa med er om jag svär, Aes Sedain nickade. Och jag blir en av er, precis som Lael eller Stenansiktet. Men jag får inte fråga någonting. Får de göra det? Moraine såg ut att förlora lite av sitt tålamod. Serene rätade på ryggen och sträckte på halsen. Nå, då så. Jag svär vid den ed som jag avlade som hornsökare. Om jag bryter en ed har jag brutit båda. Jag svär. Avgjort, sa Moraine och la fingertopparna mot den yngre kvinnans panna. Serene röst till. Hon får komma på ditt ansvar, Perrin, eftersom det var du som förde henne till oss. Mitt, gläfste han. Ingen annan än jag själv ansvarar för mig, nästan skrek Serene. Aes Sedain fortsatte lika oberörd som om ingen av dem hade öppnat munnen. Det tycks som om du har hittat min falk, Taveren. Jag har försökt avskräcka henne, men det verkar som om hon tänker sitta på din axel vad jag än gör. Väven spinner tydligen en framtid åt dig, men en sak ska du minnas. Om jag måste kommer jag att klippa av din tråd i väven. Och om flickan på något sätt äventyrar det som måste ske, så kommer du att dela hennes öde. Jag har aldrig bett henne att följa med, protesterade Perrin. Moraine satt lugnt och värdigt upp på Aldeib och arrangerade sin mantel över det vita stoets sadel. Jag har inte bett om henne. Loyal ryckte på axlarna åt honom och formade några ohörbara ord med läpparna. Säkerligen handlade det om faran med att förarga en Aes Sedai. Är du Taveren? Sa Sarine tvivlande. Hon lät blicken svepa över hans enkla, kraftiga kläder och stannade vid de gula ögonen. Kanske ändå. Vad du än är så hotar hon dig lika lättvindigt som mig. Vem är min? Vad menar hon med att jag ska sitta på din axel? Hennes min hårdnade. Om du försöker göra mig till ditt ansvar så skär jag öronen av dig. Hör du det? Med en grimas sköt han in den osträngade bågen under sadeljorden och steg upp i sadeln. Dagarna ombord på skeppet hade gjort Rapper rastlös och han försökte leva upp till sitt namn tills Perrin lugnade honom med en fast hand om tyglarna och en klapp på halsen. Inget av det där förtjänar något svar, brummade han. Min, berättade för henne, bränner dig min. Och bränner dig med, Moraine. Och Sarina. Han kunde inte påminna sig att Rand eller Matt någonsin behövt stå ut med att bli pådrivna av kvinnor från alla håll. Eller att han själv råkat ut för det innan han lämnade Imons Wall. Där hade det bara varit Ninive. Och Morluhan förstås. Överallt utom i smedjan var det hon som bestämde över både honom och Mästerluhan. Och Egwen hade sina metoder, men de var det mest Rand som råkade ut för. Mor Alvear, Egwens mor, hade alltid ett leende på läpparna. Men på något vis blev det alltid som hon ville också. Och kvinnorådet hade förstås haft ett finger med överallt. Han brummade för sig själv, men sträckte sig ned mot Sarine och tog henne i ena armen. Hon pep till och tappade nästan sitt knyte när han lyfte upp henne och satte henne på hästryggen bakom sadeln. Hennes delade kjol gjorde att hon lätt kunde gränsla Rapper. Moraine får köpa en häst åt dig, muttrade han. Du kan inte gå hela vägen. Du är stark, smed, sa Sarine medan hon gned sin arm. Men jag är inte någon järnbit. Hon makade sig till rätta och stuvade ner knytet och manteln mellan dem. Jag kan köpa en häst själv om jag behöver den. Hela vägen vart? Lärn var redan på väg bort från hamnområdet och in i staden. Och bakom honom red Moraine och Loyal. Ogen vred på huvudet och såg sig om efter Perrin. Inga frågor som du kanske minns. Och jag heter Perrin, Sarina. Inte store kar eller smed eller någonting annat. Perrin. Perrin Ibarra. Och jag heter Fail Lurvtopp. Med någonting som liknade en morgning manade han på Rapper och följde efter de andra. Sarine var tvungen att slå armarna runt livet på honom för att inte falla av den blacka hingsten. Han tyckte att det lät som om hon skrattade.